Podplay.
Fan, hörni, det här är så jävla sjukt.
Vadå?
På riktigt. Det är så sjukt. Det kan eventuellt vara så att jag har kommit över en framtida inspelning av Kick and Rush.
Va? Hur då?
Alltså, nej, okej, jag förstår att det låter helt sjukt. Men jag var ute och promenerade och så hittade jag en glasflaska på stranden. Och så bara, oj, det är fan en flaskpost. I den låg det liksom ett kassettband. Så jag bara, jag krossade flaskan, tog ut det.
Vad retro?
Ja, alltså sjukt retro. Så jag tog ut kassettbandet, så står det Kick and Rush 20 april 2027. Det är ju om 6 år.
Okay.
På dagen om 6 år.
Ja.
Så det sjuka är, alltså jag har inte lyssnat på den. Jag tänkte bara, så här, ska vi stoppa in och höra vad de säger? Det är ju helt sjukt.
Ja, herregud, definitivt. Gör ja, det är ju superhäftigt. Ja.
Okej, okay, jag stoppar in det nu. Nytt avsnitt av Kick and Rush, Sport och Presens Super League podcast med mig, Pontus Weinemo, som är klassisk och vanlig programledare. Med mig har jag som vanligt Therese Strombergo.
Jajamän, såklart.
Du, vilken omgång det var. Det är otroligt.
Ja, det är verkligen helt sjukt. Tänk att Arsenal ändå bara förlorade med 9-0 mot Barcelona.
Ja, och förra veckan 10-0 mot Real Madrid. De är på väg någonstans. Det här, alltså det är ju verkligen... Vad har han gjort, Cyborg Wilshere?
Men alltså, han har ju verkligen lyft Arsenals spel till nya höjder. Alltså jag tycker verkligen att alltså, den här matchen, den var väldigt, väldigt bra.
Ja, alltså man såg ju när de kom in med sin Hoover, alltså spelarhoven innan matchen och gick in på till Emirates. Alltså det var ju som att alla som var på plats på Mars var helt i extas, så att de verkligen kände att nu är det framtidstro här. De har ju visst inte vunnit någon match än. Så det var 3 år sedan på dagen de vann, men bara 9-0. Herregud. Det är ju otroligt. Robot Petter, vad tycker du?
Jag säger att det var ett tillfredsställande resultat för Arsenal. Hej och välkomna till Sportexpressens podd om Super League, Kick and Grinta, som vi numera heter, med Petter Landén från Studio Skärgård i Göteborg. Jag börjar med det, våra kusiner i Della-poddarna håller på att berätta var de är. Vi har även med oss Therese Strömberg, var är du?
Jag är hemma i min trötta lägenhet som vanligt.
Mm, den trötta lägenheten, den älskar vi. Och Pontus, du har omvälvande nyheter.
Ja, jag är min pigga lägenhet. Eller vad menar du för omvälvande nyheter?
Du är sjuk.
Ja, jo, det är korrekt. Det kanske hörs med röst.
Men du mår bra?
Ja, jag mår väldigt bra. Eller, bra. Alltså, jag fysiskt. Eller, ja, jag är inte fysiskt. Men jag är inte, sjuk, jag är inte så sjuk. Men jag mår inte bra. Jag är ingen lycklig själ.
Nej. Och det kanske har med det senaste beskedet att göra. Det som ingen med, som inte bor under en total sten, kan ha missat. En total sten, vad är det för jävla sätt att uttrycka sig? Hej, var bor du under en sten? Ja, en total sten. Super League har annonserats. De 12 founding clubsen är då från Spanien, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Från Italien, Juventus, Milan och Inter. Eller hur, Therese?
Stämmer.
Och från England, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal och Tottenham. Detta slog ju ner som en bomb, får man väl lugnt säga, här i vad det går. Det känns som att det hunnit hända så jävla mycket de senaste timmarna. Vad det går eller förgår?
I söndags, va?
Förgår när vi spelar in, alltså. Och nu har det ju stötts och blötts och allting, men vi måste väl ändå ta avstamp i vad var er initiala reaktion på The Super League?
Jag tror att min initiala reaktion var ungefär så här. Nej, så kände jag. Och sen så har man ju alltid haft, eller så här, det är ju inte första gången man hör talas om det. Det är inte första gången vi pratar om det. Det är inte första gången någon överhuvudtaget pratar om det. Men så att på något sätt så kände jag väl typ att så här, ja, vi får väl se. Och sen kom det så himla mycket rapporter om att så här, klockan 21.30 eller 22.30 eller vad det nu var så kommer det här komma. Och folk började liksom uttala sig och då kände man väl ännu mer, nej.
Nej, och Pontus, du blev ju sjuk.
Ja, jag blev så ledsen och förtvivlad att jag fick en coronasläng.
Mm. Det blev ju så. Det var ju så det startades. Inte på en djurfabrik i Wuhan utan Andrea Agnellis hem eller någonting.
Ja, där. Nej. Det var ju så här, folk var ju väldigt, väldigt besvikna över det här. Och därför spred sig till mig.
Men, ja, precis. Men du får väl berätta om också hur du reagerade på beskedet. Mm. Att det är realitet nu.
Man blir bara så trött. Och jag vet inte, jag blir så trött på allt. På alla reaktioner och att det händer överhuvudtaget. Vi ska komma in på det sen också antar jag, och ha hot takes på det, men jag vet inte, man blir så här, jag vet inte, det är jättetråkigt och det finns liksom så mycket som är så jävla sunkigt och sorgligt med det, att man blir jag vet inte, det bara så befäster någonstans hela den här bilden, alltså, man har ju klart vetat om att Liverpools ägare och alla andra ägare till de här klubbarna är fullblodssvin som skulle gå över lik om det så krävdes. Inte en människa av de där som inte har indirekt eller direkt mördat någon, sa jag inte. Men alltså, människosynen är ju inte, jag tror verkligen inte att det är, jag tror verkligen att de har en otroligt uselt människosyn, att de bryr sig inte om andra människor. Och det blev liksom det befästes liksom i och med det här, där man verkligen, ja men från till Perez står och säger att det här fansen vill, och man ändå, man känner bara, men kan inte bara snälla fråga fansen om de vill spela i en liga, ja, men där ingenting står på spel.
Nej, men det bryr de ju sig inte om alldeles uppenbart.
Nej, exakt. Men även om det bara är fotboll, eller bara är fotboll, det är så här, man någonstans har man ju lagt hela sin, man har, ja, ju lagt ner hela sitt liv på det.
Ja, det, men vi kommer väl dit. Vi måste någonstans ändå vara så pass, för de som bara har Kick and Rush som sitt, det är det enda sättet de får nyheter. För ändå tänka att det finns en eller två vilsna själar där ute som är så här, Super League, de här 12 klubbarna som vi räknade upp är alltså founding clubs. Det ska bli totalt 15 founding clubs som är alltid med i den här ligan. Och så ska de bjuda in då 5 andra lag som har gjort det bra, så att säga, från Europa under säsongen. Och så ska de spela i ett gruppformat med 10 varje, där man spelar matcher mitt i veckan. Och efter det här gruppspelet då, så ska det bli ett knockout format från kvartsfinal och framåt. Helt enkelt. Och detta är tänkt att starta, tror jag, säsongen 23-24.
Alltså, de vill ju starta så snart som möjligt, har de väl sagt. Det är väl ingenting som är spikat, men när. De hade ju gärna börjat i höst om de kan.
Ja, jag läste att i alla fall grundplan, alltså för att det ska funka och de ska få ihop allting, var säsongen 23-24. Jag tror, precis som du säger, Therese, att ju förr de kan börja desto bättre, i och med att de nu, enligt de första rapporterna i alla fall, kommer kastas ut från Champions League och Europa League för dem, Liverpool, som det berör. Alltså det är så svårt att veta vad man ska ta det vidare, men det måste man ha klart för sig i alla fall. Just nu så är det ju inga franska eller tyska lag med. PSG har på något sätt blivit the good guy i denna ding-ding-värld vi lever i. Först och främst, ska vi kommentera någonting kring formatet? För att det är väl faktiskt en ganska betydande del just för varför klubbarna gör det här och varför många tycker att det är skit, just att de här 15 founding clubs ändå aldrig ska kunna åka ur.
Ja, alltså det är väl, det är ju allt, eller det mesta med det här är ju problematiskt. Men det är väl just den grejen som, eller så här, det är så, jag tycker det är så svårt att veta vad man ska vara mest irriterad på med allt det här. Men det är ju absolut en av de grejerna, att det känns ju jävligt konstigt att starta en turnering som ska vara ja, men precis så som, vilket vi också kommer komma till sen då, att nya championsupplägget ska väl också funka så att man spelar en liga, ett ligaspel snarare än gruppspel och utslagsrunder. Men att man aldrig ska kunna åka ur, och man ska heller inte behöva kvala sig dit genom sitt ligaspel. Så det är så här, det är lätt tycker jag att ta en snabb blick på det här och tänka att så här, okej, det här kommer att ersätta Champions League, vilket ju är tråkigt i sig. Men det kommer ju också någonstans säga att vi hamnar i ett läge där det här kan spelas, och att klubbarna också spelar kvar i sina ligor. För där finns ju också ett hot från ligorna och från UEFA och sådär, att man inte ska få göra det. Men säga att man kan göra det, då kommer ju ändå ligaspelet också på något sätt urvattnas. För att vad är det man ska slåss om i ligan då, mer än att vinna en titel? Vilket ju såklart alltid är ambitionen, alldeles oavsett för de flesta klubbarna. Men det är ju bara, det känns ju som att hela konceptet fotboll kommer ju liksom urvattnas väldigt mycket av ett sånt här koncept, där man egentligen inte, det går att hävda att jo, man tävlar visst om någonting för man kan vinna Super League. Okej, men då är det enda man tävlar om då.
Mm. Exakt, exakt. Känner du samma sak där, Pontus?
Ja, alltså det är så här, jag tror att varenda en av de här klubbarna som har gått in i Super League hade varit supernöjda med Champions League-upplägget om det bara var så att inte UEFA skulle vara med och dela på pengarna. Alltså TV-pengarna typ. Att de vet att okej, och dessutom så vet ju de att ja, nej, men när vi möter Slavia Prag i gruppen så kommer inte det ge lika mycket pengar som om vi möter Real Madrid 4 gånger. Det kommer inte vara lika många som kollar liksom. Och det är väl, jag vet inte, det är bara tröttsamt. Och sen, jag tänker så här, Real Madrid och Barcelona, inte så de är rädda för att missa Champions League. Det är inte, alltså, jag tror garanterat att det är de engelska klubbarna som har försökt få in det här med att man inte får åka ur konceptet efter den amerikanska modellen. För att de är så rädda för att missa Champions League, för att det kostar så mycket pengar att missa Champions League.
Och de, ja, det är ju de engelska klubbarna, alltså det sägs ju, om jag läste rätt, att Liverpool och United är de som är mest drivande kring Superligan från engelskt håll. Och det är ju amerikanska ägare som bevakar sina ekonomiska intressen där, så att säga.
Mm. Så är det. De, ja.
Men det är ju det som är grejen med det här. Det är ju inte egentligen svårt att, även om man liksom inte sympatiserar, så är det ju inte svårt att förstå varför en sån här liga, liksom, att varför den här idén finns, och varför det finns de som tycker, de liksom ägarna som tycker att det är en bra idé. Men det är ju, sen finns det ju liksom den här andra sidan utav det, som är den som jag antar att alla vi tre känner, och väldigt många fotbollssupportrar känner ju, att man, ja, men det är ju inte, vi vill ju inte ha det här, utan det är ju bara de som vill tjäna pengar som vill ha det här.
Ja, men vi hoppar rakt på det, för det är ju egentligen liksom pudens kärna, elefanten i rummet, kalla det vad du vill. Alltså, är det här fotbollens död? Vad innebär detta? Alltså, alla vi håller ju på varsitt lag som har brutit sig loss till den här superligan. Så vi kan väl bara gå igenom, börja gärna du, Therese, men liksom, men vad kommer du känna för Milan då, om det blir så här?
Ja, men det är ju så svårt att veta tycker jag, för att det är så himla lätt att slänga sig direkt. Jag vet att så här, min chattgrupp där jag och några andra kompisar som håller på Milan har, så var ju direkt reaktionen under kvällen och så här, i måndags morse bara, nej, men nu kommer jag ge upp, jag kommer inte följa Milan längre. Alltså, det är så lätt att slänga ur sig det, men sen så vet man ju också att det är inte nödvändigtvis så det kommer att funka. Och ja, men dels för att man har så mycket, det som Pontus var på väg mot där i början, att man har så, liksom, så mycket investerat i sin klubb. Man har så mycket, man har liksom lagt ett helt liv på att följa den här klubben och att känna för klubben och med, har man trott, klubben och så här. Och även om man vet att vi har varit på väg åt det här hållet, och även om så här, det är ju inte nu som, alltså egentligen så är det ju inte så här, om man känner att nu dör fotbollen, då känner jag också lite så här: okej, men vad skönt att du inte har fattat det innan. Att fotbollen egentligen liksom, alltså att det är liksom så här det ska bli. Om det är så här, kommer som en så stark chock för en, eller så här, förstår ni, jag menar att det kommer en sån stark reaktion att så här, nu är det slut på fotbollen. Då är det så här, fast vi har ju, det är ju en ganska naturlig utveckling av vart vi har varit på väg de senaste liksom 10, 20, kanske 30 åren med fotbollen. Så att det blir så här är ju inte, det kommer ju inte som en chock som sagt, men jag tycker att det är, jag är ju helt ointresserad, jag tror jag sagt det alltså, i den här podden och i flera andra sammanhang. Jag är ju inte intresserad av att, för det som är då argumenten från väldigt många som är drivande i den här superligan är ju att vi kommer få fler toppmatcher och allt det här. Och det handlar ju om att tjäna pengar för dem, och det handlar ju om att de tror sig ha identifierat en ny liksom generation av fotbollstittare, fotbollskonsumenter, kunder och inte supportrar som inte vill se sämre matcher och som inte vill se på de sämre lagen. Men jag är ju inte intresserad av att spela i någon slags parallellliga där Milan ska möta Real Madrid och Barcelona och Liverpool. Alltså jag skiter i att möta alla de här lagen överhuvudtaget. Alltså för mig är ju inte heller, alltså om jag pratar rent personligen så är ju inte, nu var det så länge sedan Milan var i Champions League, vilket också är helt jävla pissat såhär, när Milan äntligen ser ut att ta sig dit, nej då ska man överge det och bli liksom bli bannade från Champions League för att man ska vara med på något annat äckleri istället. Men Champions League är ju inte ens liksom hälften så viktigt för mig som det är att vinna en titel i Serie A. Det är ju den fotbollen som är viktig. Så av den anledningen så är det lätt för mig, nu svävade jag ut lite, men av den anledningen så är det lätt för mig att min initiala känsla blir att så här, nu slutar jag följa Milan för det här är inte det som jag skrev på för, det här var inte det som jag föll för, det här är inte det jag vill ha. Men jag är inte helt säker på att det kommer bli så, och så tror jag att det är för väldigt många. Så jag tror att blir det en superliga så kommer det inte bli fotbollens död på det sättet att folk kommer sluta följa sina lag. Det tror jag verkligen inte, för att jag tror att det finns någonting i den jävligt skruvade liksom det skruvade känsloförhållandet som är för starkt för det hos väldigt många.
Ja, hela den, men det är klart att man kommer fortsätta följa Liverpool. Det är, alltså man har ju investerat så fruktansvärt mycket tid och känslor och kärlek i det här laget att det är ju, det är ju en livslång kärlek. Det ska ju otroligt mycket till för att jag inte ska vara kär i Liverpool längre.
Ja, men alltså är inte det här en möjlig brytpunkt då? Alltså, seriöst?
Det kan väl vara för vissa, men det är därför jag tycker det blir så konstigt med de här tyckarna som hävdar, som säger bara, men ja, nej men det bara, ni måste bara sluta titta då. Om ni inte gillar det här, sluta titta, sluta bry er. Bara, men vadå sluta bry? Vad ska jag göra? Det är inte så att man kan inte gå och välja. Hade jag haft om jag, moralen hade kunnat gått före mina känslor, om då hade jag slutat bry mig för länge sedan. Det är inte så att vi lever i en jävla, alltså på en äng fylld med rosor där fotbollsspelarna går runt och ger godis till småbarn. Det är ju liksom,
nej, det låter som en pedofil bild.
Ja, nej men det är ju det som är liksom, hade det varit att moralen går före, då hade jag väl brytit mig Liverpool för länge sedan. Men det går inte. Jag önskar med mitt hjärta att jag kunde liksom vara, att jag kunde bara säga, nej men om inte ni står upp mot rasism och mänskliga rättigheter, då kommer jag sluta kolla. Men det går liksom inte.
Jag får bara bryta in, för att jag tänker så här, alltså pratar vi rent moraliskt liksom, nej då kunde du nog lägga ner liksom fotbollen, precis som du säger, för 100 år sedan. För egen del som City-supporter, då har det ju verkligen varit att göra ett brott liksom så här när Abu Dhabi-gruppen klev in. För att det är ju väldigt tydligt före och efter liksom vad City är, en likable klubb i en bredare kontext. Det får man säga. Men det som jag tycker är grejen här är inte så mycket att vi liksom frångår moral och etik i något slags, vad ska man säga, mänsklighet. För att det har vi väl uppenbarligen skitit i länge som en bredare fotbollscommunity. Att vi tycker att det är för jävligt att fotbollsvenn spelas i Qatar. Men ja, alltså korrupta diktatorkramare är gonna korrupt diktatorkrama på något sätt. Det som jag tycker blir liksom den breda skillnaden här är att nu liksom klipper vi banden med det som faktiskt har varit liksom grundläggande för sportens absolut grundläggande rättvisa sen det startade, att den som faktiskt är bäst på plan får chansen att spela i de finaste sammanhang. Och det är liksom det är den övergången som nästan blir mest dramatisk för mig, för att ska vi göra det till en stängd liga så då tappar ju matcherna nerv, och alltså jag känner redan att man har ett fotbollsintresse på dalande när man inser att liksom, eller för egen del i alla fall, att så här, den vanliga liksom matchen betyder mindre, inte minst under pandemin. Och är det så att vi faktiskt tar ett kliv till där ens lag ska spela i ett sånt här sammanhang och matcherna spelar absolut ingen roll, vad är då poängen liksom, och var finns rättvisan kvar, även om rättvisan var naggad i kanten?
Ja, nej, men det är ju, det sportsliga har vi också liksom egentligen gått förbi för länge sedan, den sportliga rättvisan. Och det är väl den jag framförallt syftade på. Alltså det, om det är så att bara, nej, men det här är inte rättvist längre, ja, då borde man också kanske börja ha funderat lite grann kring, ja, men när, ja, det är inte så att de här klubbarna som är med i Superligan har sämre förutsättningar än andra lag och så vidare. Men det, är ju, det här är ju det är klart att det är ett steg längre, och det kommer ju få mig att vara mindre intresserad av europeisk ligafotboll, europeisk cupfotboll. Det är ju en annan sak, men jag kommer fortfarande bry mig lika mycket om Premier League och att Liverpool ska vinna där, även om det kommer förmodligen komma på ännu, alltså om det, så att det här går igenom, så kommer, alltså vill väl alla spela i Superligan, och då kommer, är det väl klart att du har mycket större möjlighet att bli bra spelare om du spelar där. Så det kommer ju devalvera värdet i att liksom vara ett bra fotbollslag. Men Superligan kommer ju, det kunde jag faktiskt inte bry mig mindre om. Men Premier League, där mitt intresse för Liverpool kommer ju inte sluta bara för att de i veckorna spelar en obetydlig träningsturnering med några kompisar.
Nej, men jag är inte hundra på att jag skulle klara av att hålla dem åtskilda på något sätt. Alltså jag vet inte, för mig någonstans är det här klivet så dramatiskt ändå. Alltså jag förstår verkligen de som säger att så här, ja, men UEFA:s nya format skulle ju ändå liksom i praktiken leda till detta. I stort sett så har det varit så här redan länge. Liksom de här toppklubbarna prenumererar ju på att vinna titeln allihop och bla bla bla, men så tittar man på Premier League-tabellen ändå, så gör man det, liksom Liverpool spelade 1-1 med Leeds igår, det är 6 matcher kvar och det är inte säkert att de tar en topp 4 placering. Alltså, men förstår du hur jag menar, att det liksom, det på något sätt blir ett nytt form av äckel för mig.
Ja, men alltså, att det, så här, för mig också som ändå håller på en klubb som knappt har vunnit en match de senaste 10 åren.
För närvarande 2 i Serie A.
Ja, det har gått bra det senaste året, det ska de ha. Men det jag vill säga är att för mig blir det ju så extremt tydligt också, som ju har längtat och väntat på och hoppats att Milan liksom ska bli bra igen och att man ska börja vinna och att man ska kunna ta sig ut i Champions. Jag menar, senast som spelar Champions var väl 13-14. Och liksom verkligen längtat efter att ta sig dit igen. Alltså att ta en topp 4-placering, att kunna vara med och slåss om en liksom en titel i Serie A igen, att kunna vara med och liksom slåss om någonting överhuvudtaget. För mig blir det så extremt tydligt att jag är inte intresserad av att Milan, på grund av att man har ett starkt varumärke, ska få vara med i en sån här superliga som man inte kan åka ut ur bara för att man ska kunna tjäna så extremt mycket pengar. Och liksom för att, jag menar, det kommer ju bli så då, alltså, om, som sagt, det är så svårt att egentligen prata om exakt hur det kommer bli, som att ingen vet hur det kommer bli, men blir det en superliga och de här lagen som sagt får spela kvar trots allt i sina inhemska ligor, då kommer det ju ändå, alltså då kommer ju Milan och Inter och Juventus kommer ju vara, nu har ju Juventus varit ganska överlägsna senaste 9 åren får man ju ändå säga. Men Ja, då kommer de här tre, då kommer de här tre klubbarna bli extremt överlägsna förmodligen, med tanke på alla de pengar som det här kommer innebära och så här. Och även fast man vet att fotbollen väldigt mycket har funkat så ganska länge, att så här, ja, om man bara drar liksom en generalisering att så här, har du jättemycket pengar så blir du också jättebra. Så funkar det ju oftast i fotbollen. Men jag är liksom inte intresserad av, och det, som sagt, det blir så tydligt för mig som ändå håller på en klubb som inte har varit där på så länge, att jag är liksom inte intresserad av att Milan ska vara en jävla superklubb i en superliga, trots att man fan inte har åstadkommit någonting på jättemånga år. Den grejen provocerar ju mig så jävla mycket, och då kan jag bara tänka mig så här, hur, om det ens är så att de, alltså supportrar till klubbar som då inte ska vara med i superligan, utgår från att, att de också bryr sig om det här, och också känner liksom den, jag känner ju den orättvisan och det äcklet, fast det ändå är min klubb som ska få den här enorma fördelen. Hur fan känner man då om man håller på en mindre klubb som också inte får vara med? Alltså det är bara så här, och bara så här, okej, där liksom, ska Arsenal få någon jävla plats i någon jävla super, varför ska Arsenal vara där? Varför ska Tottenham vara där? Jag fattar inte. Det är provocerande som fan.
Ja, och det är det jag menar, det här, och jag skulle komma till det också. Dels är det att man tar bort faktiskt, alltså, den magi som, även om det är i grund djupt orättvist med de ekonomiska snedfördelningen, den ekonomiska dopingen som har skett i de här lagen, inte City, inte minst, liksom. Men magin i fotbollen har någonstans ändå funnits kvar, för helt plötsligt så vinner ju Leicester Premier League. Visst, oddsättarna hade det till 1 på 5000 och så... Sällan ska liksom inte en annan klubb ha möjlighet att liksom sticka iväg. Men det här, jag känner att det här är ett brott där det blir ännu mer omöjligt för den här typen av sagor att ske. För sagor kan ju inte ske eftersom vi vet vilka lag som ska vara med varje år. Och dessutom så är det väl, det kanske absolut liksom grövsta i det är ju att det här är så himla, himla, himla tydligt. Liksom klubbledning vill tränare det här, vill spelare det här och vill framförallt fans där. Finns det en enda liksom, en enda supporter till ett lag som känner så här, fan vad gött. Det är precis vad jag ville ha.
Problemet är att det säkert gör det. Alltså, att det finns förmodligen en ganska stor publik som vill se toppmatcher hela tiden. Alltså, och det är därför Florentino Perez pratar om lojala fans och ja, men den andra typen av fans.
Ja, men legacy fans och fans of the future, tror jag Dan Rohn på BBC pratade om. Alltså att det just fanns källor inom vad heter det? Alltså i Superligan som sa att de tittar mer på fans of the future som vill säga superstars snarare än en liksom det gamla hederliga.
Men det jag typ inte, eller en av sakerna som jag inte köper, det är också just när man pratar om den grejen att att morgondagens liksom fotbollssupportrar kanske inte nödvändigtvis liksom faller för ett lag på samma sätt som vi har gjort i samma utsträckning, utan det kanske är mer så här, jag vet att jag har dragit det exemplet någon gång, att jag vet att jag har en lillebror som är 15 år. Han håller inte på någon klubb och han har inte hållit på någon klubb när han var liten heller. Han har liksom hållit på Neymar eller på Messi eller på Ronaldo. Ibland alla tre samtidigt. Vilket ju också är, och det kanske nu är så här, jag har inget dataunderlag för det här och jag vet inte om det är så, men jag har haft en känsla ganska länge av att så här, dagens ungdomar och alltså barn som växer upp kanske inte gillar lag på samma sätt som de gillar fotbollsspelare och stjärnor och allt det här. Och då har man ju det som ett argument för det här från de som är drivande i att starta den här superligan, att vi behöver liksom se till vad publiken, supportrarna som de kallar det, vill ha. För det första så, jag är lite så här, fattar att de inte gör det, men så här, säg vad det är ni menar. Säg kunder när det är kunder ni menar. Ni menar inte supportrar, ja. Ni menar kunder. Säg det då, för det blir jag skitirriterad på. Och jag kan fatta att det, om det nu är så att det här stämmer, att det kan bli väldigt lukrativt då i längden att de här superlagen hela tiden spelar mot varandra för att det är det som liksom framtidens då fotbollskonsumenter vill se. Men samtidigt, alltså helt ärligt, det är inte som att det är liksom, jo, det är många klubbar som har problem med sina ekonomier, men det saknas ju inte pengar. Det saknas ju pengar för att man har skapat en värld av låtsaspengar. Det är bara därför de behöver mer pengar, för att hela liksom fotbollsekonomin är ju satt ur balans för jättelänge sedan. Och det gör ju att de går runt och tror att de har inga pengar. Men det är ju liksom så här, ja men jag köper bara inte det här pengarargumentet att man liksom, ja men att man säger det att nu har vi förlorat jättemycket pengar och vi kommer, vad var det Florentino Perez sa, att vi by 2024 så är vi döda liksom redan, de här klubbarna. Man bara, nej. Lös det problemet då.
Då får ni väl ge lite lägre löner till era största stjärnor. Hur svårt ska det vara?
Ja.
Måste Messi tjäna 60 miljoner pund i veckan liksom?
Nej, det måste han verkligen inte.
Nej, jag har svårt att säga någon människa som måste det. sådana fall har han grova skulder om det är...
Om de inte klarar av att hålla sin, alltså hålla sin ekonomi, ja, då funkar väl inte. Då har de väl förstört marknaden liksom. Om de inte klarar av att ha råd med, om de är med de här otroliga utgifterna på löneposter, hur mycket vill de få spelare, vilka är det som har skapat det här problemet, att de inte har råd att, alltså, det är ju de själva, allting är ju självförvållat. De måste ju liksom inte. Alltså nu fick Kevin De Bruyne ett nytt kontrakt. Han är inte tvungen att tjäna 4 miljoner kronor i veckan.
Nej.
Han måste inte det.
Nej.
Det är ju helt ohållet ut med Manchester City. För 15 år sedan så hade han ju inte... Då var förmodligen den som tjänade bäst i hela ligan tjänade kanske 1,5 miljon i veckan.
Ja, nej, alltså man börjar känna mer och mer att så här, misslyckandet med financial fair play blev ju det som bäddade för detta.
Ja.
Och du vet, man ser så många sliding doors. Alltså grejen är att du kan väl börja historieskrivningen hur tidigt som helst. Alltså att själva Premier League formas av The Football League är ju såklart ett steg i hela det här paketet också. Men någonstans i modern tid så känner man så att tänk om City hade åkt ur Champions League, alltså stängt av från Champions League och till och med så tvångsdegraderat. Och det var inte så himla länge sedan det faktiskt var ett reellt
hot. Då hade inte United och Liverpool tryckt på för en superliga.
Nej, alltså, jag tror inte det heller.
De hade inte det.
Nej, jag tror inte det heller. Och det är ju det som känns som en så himla, himla sjuk sliding doors-situation nu. Att det är så här... Alltså, vad var det? Ett halvår sedan? Knappt, känns det som. Alltså ett år, jag vet inte. Det går ihop, men... Någonstans där så känner man så här, fan, hade det kunnat vara räddningen för fotbollen? Var det liksom Abu Dhabi-gruppens 40 miljarder kronor på advokater som dödade det?
Men det, alltså, det är ju så att, alltså, det råder väl inget tvivel om att det är så här, liksom, enorma misslyckanden från de som styr fotbollen på olika sätt som har lett fram hit på egentligen alla sätt och vis. Alltså som sagt, det råder väl inga tvivel om att det är så, men jag tycker det är viktigt att säga också när man ändå pratar om det här, för att det blir lite nu som att man i det här någonstans ska välja sida, att man får välja då om man är på Superligans sida eller om man är på UEFAs sida, för att så här, ja, men det var som du sa i början där, Petra, att så här, PSG helt plötsligt lät väldigt rimliga. Jag tror inte att det har någonting med rimlighet att göra egentligen, för att så här, då måste man ju också, och jag menar inte att du tycker det heller, men alltså såhär, måste man ju säga, okej, varför är PSG så starkt emot det här? För de har ju extremt nära kopplingar till UEFA och FIFA. Alltså Qatar som äger PSG ska ju arrangera VM om 1,5, alltså såhär, det är lite så här, man får ju liksom se saker och ting för vad de är, och att UEFA är så starkt emot det här, det är ju, de kan ju tjafsa på hur mycket de vill om liksom solidaritet och fotbollens grundpelare och hit och dit. Det är ju inte det UEFA bryr sig om heller. UEFA bryr sig bara om pengar, de också. Så att så här, det är ändå bara så här viktigt att så här nyansera bilden av att det inte blir istället då nu att så här UEFA och PSG är the good guys. Jävlar vilka toppen killar.
Nej.
Fullkomliga idioter de också allihopa.
Ja, verkligen. Men det jag vänder mig emot det också, att man måste på något sätt att det per automatik blir att man väljer sida. Jag som är kraftigt, alltså militantiskt emot Superligan tycker ju inte att UEFA är liksom helylle. Jag tycker att det är fullt möjligt att hata UEFA och allt det de står för och gör också. Det är inte så här, gud, Stalin, honom gillar jag inte. Nej, alltså du är en Hitlerkille du. Alltså det är inte det, alltså det blir ju inte så på automatik, fan att jag följer, vad heter den lagen som gör, är det Goodwins lag att till slut så handlar allting om nazismen? Jag följer den fällan. Men liksom, jag vill ändå bara säga någonting, för jag har tänkt på det här ganska mycket. Att jag vet ärligt talat inte om jag klarar av det. Alltså det är möjligt att jag kommer komma ut som den största jävla hycklaren sen. Men om slash när Superligan blir en realitet, jag vet inte, jag vet inte om jag kommer klara av att bänka mig och titta på City. Jag kommer liksom känna det som en kärlek som jag vet är liksom notoriskt otrogen mot mig. Kommer jag kunna liksom klara av att älska mitt lag på det sättet som jag gjort? Alltså, jag är 31 år gammal. City har varit liksom en så central del i mitt liv i 2/3 av det. Och nu känner jag bara, alltså, känner mig på något sätt olycklig. Eller min förälskelse dör när jag läser det här, liksom.
Hade det varit skillnad om det här hade bytt plats med Abu Dhabi-övertagandet? Om det var så 2007 som City gick med i Superligan, så de dåliga hela vägen fram till nu, och nu kom Abu Dhabi och tog över. Så är det en åldersgrej att du får gå och växa ur det, eller är det att här gick min gräns?
Men kanske att jag kan förhålla mig mer intellektuellt till saker nu än vad jag kunde göra när Abu Dhabi-gruppen tog över. För någonstans så fattar jag väl liksom att när de tog över att det här är inte liksom the good guys, såklart. Men jag var kanske för ung och liksom orkade liksom inte göra det. Eller orkade liksom inte, vad ska man säga, ta något slags intellektuellt beslut kring det. Men nu är det lite som att hjärnan vinner över hjärtat. Att så här, vill jag vara en del av det här? Vill jag det? Jag vet inte. Just nu känner jag att nej, det vill jag inte. Jag kommer liksom inte klara av.
Men det finns ju också, alltså om man så här, det finns ju otroligt mycket olika saker som är problematiskt med fotbollen och som gör att man kanske bör ifrågasätta sig själv, att man engagerar sig på det sättet man gör och att man liksom känner så mycket som man gör, och att man liksom år efter år går med på att bry sig så mycket om något, till exempel en fotbollsklubb, som inte bryr sig ett skit tillbaka. Alltså det har ju jag vetat hur länge som helst, att Milan skiter ju i mig. De har ju liksom inget, de bryr sig ju inte om mig, och så är det ju. Sen kanske det finns här, där finns spelare som liksom tackar sina fans eller som, ja men såhär, sådana grejer. Men det, på det stora hela så bryr sig ju inte så här, AC Milan som klubb skiter ju i mig, medan jag liksom lever och andas för dem. Bara en sån sak är ju värd att ifrågasätta varje dag av sitt liv. Men det blir ju också till slut att så här, det kan ju bli så att det blir också lite för mycket. Alltså jag vet att så här, jag hade den här känslan för några år sedan när både Milan och Inter hade asiatiska ägare, och man satte ett Milano derby klockan så här 12:30 en lördag eller vad det nu var, för att det liksom skulle passa den asiatiska tv-publiken, att det skulle passa dem, medan det så här alltid fram till dess har varit att man spelar 20:45 en söndag. Alltså så här, att man liksom, där kände jag ju också så här en instinktiv känsla av att så här, nej, jag tycker fan inte kolla på den här matchen om de ska hålla på så här. Och sen så sitter man där, kommer krypandes som en liten jävla hund och bara, ska bara se en liten stund. Så slår man på den där matchjäveln ändå klockan 12:30 en lördag. Och det är det jag menar så här, för mig, att så här, jag kan känna att det här borde vara det som gör att jag skiter i. Men jag tror, som sagt, som jag sa i början, jag tror liksom inte i slutändan att jag tror att jag är för dum, helt ärligt. Alltså jag är för jävla dum för att jag kommer liksom av att välja den vägen.
Nej, men om vi ser, alltså det man känner för en klubb som en förälskelse, så är kärlek för dumma väl något enormt, va? Man är väl beredd att göra precis vad som helst för det man älskar på något sätt. Även om det är skit mot en tillbaka. Och det är det jag säger, jag öppnar för att jag kanske är den största hycklaren av dem alla. Att om 4 år så sitter jag där och står i den här podden och diskuterar Super League midweek match. Det är City-Arsenal. Fy fan vad tråkigt. Alltså det är möjligt, det är möjligt. Men just nu känner jag så, jag känner faktiskt en bottenlös jävla liksom sorg. Jag känner verkligen att någonting som har varit liksom så centralt i mitt liv rycks ifrån mig. För att visst, jag kanske har varit en av de liksom dumma, liksom riktiga naiva idioterna som hela tiden tänkt att så här, ja alltså jag fattar ju att Citys ekonomiska doping och allting, att det ger dem extremt orättvisa fördelar. Det kom ju rapporter, var det 2 veckor sedan, att City slog nytt rekord i utbetalade löner för ett Premier League-lag. Alltså jag är inte så dum att jag inte fattar att det ger dem enorma fördelar. Men någonstans har det ju hela tiden funnits så här, ja men när som helst kan det baka samman, vet du. Titta på Liverpool. De är liksom under topp 4, det kan ändå City med. City kan tappa titeln till United nu. Och sen så blir det till ett, ja men det spelar ingen roll. För att de kommer sitta där i Superligan varje år ändå. Möta Atletico Madrid. Och det bara kommer att pågå. Och jag har lite svårt att liksom som att ta det på något sätt.
Det finns ju den här positiva aspekten i det.
Okej.
Det är ju alltså man bortser från alltså europeisk internationell fotboll. Men det har ju aldrig varit liksom min drivkraft som supporter. Det är klart att jag blev jätteglad när Liverpool vann Champions League. Men drivkraften har aldrig varit att hålla på Liverpool i Champions League. Det har ju varit att vinna Premier League. Det är ju liksom, det är det man går ut för. Vi ska spöa, vi ska vinna mot Everton. Vi ska vara bäst. Och Manchester United, vi ska vinna ligan liksom. Och nu när det bara finns en sak att spela för. Det finns ingen Champions League. Det finns ingen fjärde plats att bry sig om. Det finns liksom inga... Det finns inte den där lilla saken att hålla fast vid om man tappar titeln. Titeln är verkligen det enda som gäller. Så ligan kommer ju på något sätt bli viktigare än någonsin, för att det enda du spelar för är att vinna titeln och inte åka ur då. Men det får man väl tänka att det bara är Arsenal som riskerar att göra. Men på ett sätt så finns det ju den positiva lilla detaljen att nu är ju ligan viktigare än vad den någonsin har varit, för att det finns, du spelar inte för någonting annat. Varje match är så här, första förlusten är, okej, nu kan vi inte vinna titeln, men vi kan ändå komma till topp 4. Nej, för det spelar absolut ingen roll. Det enda som spelar någon roll är att vinna titeln. Och så ställer vi B-laget mot Real Madrid på onsdag.
Men frågan...
Ja, men kommer de ju inte göra, Pontus, ju.
Nej, det är det jag menar också, så här, att man, det var det jag var inne på lite innan. Det här med så här, om det här, för att den här superligan kommer ju generera enorma pengar till de här klubbarna. Alltså man kommer inte tjäna förmodligen ens, alltså i närheten av lika mycket av att spela sitt vanliga ligaspel. Så hur mycket kommer man då också motiveras av ja, det inhemska ligaspelet i förhållande till, för att det finns ju ändå, jag menar, om ägarna i det här fallet kan ta det här beslutet över huvudet på tränare och spelare och allt vad det är, då är det också de som kommer sätta tonen för vilken tävling som är den viktiga tävlingen. Så det är väl det som är rädslan också.
Hur många fans det är på läktarna och hur de beter sig.
Ja, men är det det? För de har ju redan liksom pissat fansen i ansiktet genom att
jo,
ta
ägarna
det här,
men spelarna har ju inte gjort det. Alltså...
Men ska de, vad menar du, att de ska strejka?
Nej, men att det som spelarna faktiskt brinner för blir ju det där publiken faktiskt finns. Om publiken bojkottar och liksom, eller inte är lika engagerad i alla fall i den superliga matchen, då kommer ju även spelarna att tycka att det är mindre viktigt.
Jag
ser på det här med ett glas fullt halvt. Nej, ett halvfullt glas. Nu blir ligan viktigare än någonsin och europeisk toppfotboll är död.
Ja, men så här, jag har också en eventuell positiv outlook på det. Och detta är ju verkligen också, jag förstår att det här är naivt och allting. Men om man verkligen ser glaset som halvfullt, så tänker jag så här. Att är det någonstans som, vad ska man säga, den moderna fotbollen finns men samtidigt motarbetas ganska kraftigt, så är Tyskland ett jävligt spännande land att titta på. visst, du har liksom Bayern München sponsrat av Qatar, du har läskeblask för laget RB Leipzig och du har liksom Hoffenheim med Dietmar Hopp och allting. Men det finns ju liksom en enorm makt i supporterrörelsen i Tyskland. Och det går liksom inte att köra över dem helt. När Bundesliga har testat grejer som så här match för måndagkvällar och det protesterar, så det tas bort på något sätt. Eller på något sätt, det tas bort. Man lyssnar på fansen, kanske inte alltid fullt ut, såklart de ekonomiska intressena kommer alltid vara liksom centrala i fotbollen, men i Tyskland så finns det supportermakt och den är fan intressant att titta på. Och då tänker jag så här att det här liksom skiftet, det här Super League kanske blir liksom uppvaknandet som naiva idioter som jag själv behöver för att se vad det är som håller på att hända. För att de verkligen säger vad de tänker göra. Och inte gömma det i något nytt CL-format, utan de säger så här: vi ska ha en stängd liga. Men va? Det vill jag ju inte. Och alltså jag hoppas att liksom som en förlängning av det du säger, Pontus, att liksom supporterbojkott, alltså att liksom de här legacy-fansen tar makten i sin hand och faktiskt liksom bojkotta skiten ur de här lagen och tvinga dem att liksom komma krypande tillbaka, komma krypande till korset, tvinga liksom klubbarna att ge fansen makt tillbaka över sina klubbar. För att det är väl det som är en fotbollsklubb egentligen. Alltså även om du har rätt, Therese, att liksom Milan skiter i dig, City skiter i mig och Liverpool skiter i Pontus. Men oss som kollektiv kanske kan bli alltså omöjligt att skita i om vi rör oss åt samma håll. För att man kan skratta bäst man vill åt City och plastiga fans och allting. Men det var ju liksom ingen slump att just Manchester City var klubben som Abu Dhabi-gruppen köpte. Och kraften som fanns i klubben var ju en extremt hängiven supporterbas, som dessutom var ganska stor. Utan supporterbasen köps inte City. Och jag tänker att man kan liksom försöka använda det mot de här galna giriga grisarna som är ägarna. Och jag skulle vilja, jag tror att Mikael Wiehe, och min dröm är detta som Mikael Wiehe skrev 1972, Keops pyramid. Så det verkar som att i varje tid och alla sorters folk funnits några som vill skapa pyramider där de själva sitter överst och har makten i sin hand, medan de som lever nedanför, de lyder. Men om de där uppe i det blå inte längre vill förstå, utan föraktar alla de som ger dem mat, ska pyramiderna till sist bli deras grav.
Det är klart att det finns ett visst mått av hopp inför att det som du pratar om ska ske. Men jag är ju en obotlig pessimist. Och jag är så jävla osäker på om det kommer att ske. Jag är så jävla osäker på om det kommer att bli så att folk... För att... Nej, jag vet inte. Om jag är inte så säker. I så fall så är det ju... Det hade ju liksom behövts att... Tror jag att det kommer protester i den utsträckning... Att den här ligan aldrig ens startar. För när den väl har startat... Då tror jag nog att då har den startat. Alltså då ligger det så mycket... investerat i den redan, att den är där för att stanna lite som var.
Jag tror nog att nu pratar Guardiola as we speak när vi spelar in, och han säger att han är ju givetvis också sån, han kan inte säga allting, dadada, fegis, men säger: it's not sport when the relationship between effort and reward doesn't exist. It's not sport if it doesn't matter if you lose. Och jag tänker att vi kan avsluta det här liksom segmentet, för nu har vi snackat lite, men liksom förutsatt att den här superligan faktiskt går igenom, det blir så här, vad händer med liksom med lagen som vi känner dem nu, och till exempel en sån som Klopp, Pontus, för han har ju varit extremt emot det, och jag läste nu att det sägs att han är rasande på Liverpools ägare för det.
Ja, det är nog. Men det gäller säkert Guardiola också. Alltså, jag tror att... Nej, jag tror inte det finns en chans på världskartan att Klopp stannar som Liverpool-tränare om de går in i Superliga. Det tror jag inte.
Och vad händer med spelare? Alltså, kommer det finnas, tror ni att det kommer finnas liksom en utbrytargrupp eller någonting, liksom spelare som vägar? För det, man har ju sett vissa, så här, Patrick Bamford, han körde den här what about this, som att så här, ja, Superligan är skit, men rasism då? Jag tycker att man kan faktiskt diskutera det som separata saker. Jag tycker det är okej att diskutera Superligan för sig och rasism för sig. Men vi såg Daniel Podence som delades av Bruno Fernandes till exempel, och Joao Cancelo också. Daniel Podence skrev ju att liksom, alla de här drömmarna blir inte sanna. De här sagolika stunderna finns inte i den stängda ligan. Tror vi att sådana som Bruno Fernandes liksom kommer alltså vara, stå vid sitt ord och bara inte vilja vara en del av detta? Vad tror vi?
Alltså jag tror att den typen av spelare, om de existerar, kommer att existera i en mycket mindre skala än vad de som ser vad det här gör med deras lönekuvert och därför köper det kommer att vara. Jag tror, jag har svårt att se att det här, så, alltså, om, så lukrativt som det sägs om att det här ska vara, både för klubbar och för spelare, så har jag svårt att se att det ska finnas särskilt många spelare som kommer att säga tvär nej och istället gå till Genoa liksom.
Jag vet inte. Man får väl drömma att det finns några... Jag vet inte. Oh. Fan vad piss det här är alltså. Ja, grattis. Där fick ni summerat mina känslor. Ska vi gå vidare? Ja, Superligan är sorgligt. Ännu sorgligare. Rest in peace Jose Mourinho. Hans tid i Tottenham är över. Tottenham som just nu ligger sjua i Premier League. 14 segrar på 32 matcher. Är det sista vi har sett av Jose Mourinho i europeisk toppfotboll?
Nu måste det väl vara det, va?
Ja, nu är det väl det.
Jag sa att det var det. Jag sa ju att det var det, eller tror jag, säkert alla var rätt överens om det i den här podden, att det borde ha, alltså när han fick sparken från United, att det var så här, nu räcker det. Men det gjorde ju inte det. Men nu måste det nästan göra. Han måste ju nästan känna det själv också. Och han, det känns inte som att han tyckte det var så jävla tråkigt att sitta i TV och vara sig själv heller, så att han kanske känner nu att så här, det kanske inte är det jag ska göra då.
Men vad kul att vi sa att han skulle lämna Tottenham ett brinnande inferno.
Mm.
Och då hade vi aldrig kanske föreställa oss att han skulle lämna dem i Superligan liksom.
Alltså, the first manager to take Tottenham to Super League. Men visst fan lämnar han Spurs ett lite mini-brinnande inferno ändå, va? Han tog över dem som ganska nybliv, alltså då hade de varit Champions League-finalister säsongen innan. Nu Dele Alli är väl totalt utmobbad. Laget spelar absolut skit och det snackas om att Harry Kane vill lämna. De ligger just nu då, det är bara 5 poäng från topp 4, men de ligger ju 7. Det är ju Liverpool och Chelsea till exempel däremellan om de ska ta sig upp på Champions League-plats, om det inte nu blir Super League redan nästa säsong alltså. Nog fan mår... Alltså det kanske inte är riktigt det brinnande inferno man ser framför sig, men inte fan med Spurs post Mourinho särskilt bra, eller?
Nej, det får man väl ändå säga att de inte gör.
Nej, och frågan är ju vad de ska... Det var ju det här som var redan när man gjorde sig av med Pochettino, så infann sig en viss känsla av att så här, aha, vad nu då? Alltså hur ska man... För det Pochettino ändå gjorde med Tottenham var ju, även om han liksom körde fast, om man säger, och de bestämde sig för att vi måste vinna titlar och då måste vi ha en annan tränare, så han har ju ändå gjort någonting som har varit väldigt, väldigt bra. Och så känns det ju som att Mourinho har ju inte direkt han har ju inte direkt liksom dragit nytta av det och tagit det vidare och tagit det, utan det känns ju bara som att så här, om någonting så har ju Tottenham mest bara stått still sen Pochettino lämnade. Och då är ju, nu är ju känslan ännu mer att så här, vad, hur fasen ska de ta steg härifrån då? Sen kanske Superligan är toppen bra för Tottenham då. Att de kommer få en jävla massa pengar och en jävla massa... Ja, nej, men...
Men då ska de ju fortfarande liksom stötas och blötas med de här klubbarna som har lika mycket liksom, på något sätt. Eller med.
Ja. Och sen så blir det ju så att de bara i slutändan har en titel och slåss för dem också då. Precis som alla andra med ligan. Och det... Jag vet inte hur de ska klara av det.
Nej, det kommer de ju aldrig att vinna. Så att det är ju kört. Liksom. Men vad tror vi... Jag läste nu precis här på Twitter att Jose Mourinho kopplas ihop med Celtic. Oh, how the mighty have fallen. Vad tror vi han tar vägen här nästa? Blir det TV eller blir det Celtic? Eller vad ser ni för andra möjligheter?
Ja, men jag känner att det måste nästan bli TV. Alltså grejen är ju så här. För de som inte vet, jag har lyckats hålla det ganska hemligt tänker jag under mina poddår. Men jag är ju inte superförtjust i Mourinho, va? Nu är det out there. Håll i er.
Ja, det. Större bomben Superligan.
Nej, men jag vill inte se honom träna ett till lag. Jag vill helst inte se honom i TV heller. Men jag kollar inte på... jag kollar ju mest bara på svenska sändningar. Så mig gör ingenting om han sätter sig i TV och härjar istället. Så slipper jag bara se honom som tränare och mer. Det känns inte som att han har så jävla mycket kvar att ge heller som tränare. Om man ska vara helt ärlig.
Är det dags för honom att vända hem till Porto kanske?
Ja, Conceição, om han går... Han är väl lite högt aktad ändå, va? Gör rätt okej resultat där. Kvartsfinal i Champions League nu. Lite spännande namn, absolut. Jag ser faktiskt en framtid för Jose Mourinho som förbundskapten nu. 58 år, kanske säg 10-12 år till som tränare max. Han kan ju fortfarande få ut någonting ur ett lag i enskilda matcher, tänker jag. Cuptränare har han alltid varit... bra på. Och han är van vid att hantera stora namn. Jag känner att det är inte otänkbart att vi ser Mourinho i olika förbundskaptenskonstellationer. Eller konstellationer, han kommer ju vara envåldshärskare som han alltid varit. Men det är liksom det, de korta formaten som liksom ett Europamästerskap eller världsmästerskap är, tror jag skulle passa honom rätt okej. Att liksom maximera allting med spelarna då. Eller vad tror ni?
Ja, det är nog inte en helt dum tanke faktiskt.
Nej, faktiskt. Tack för det lilla tillägget, Therese.
Du har sagt så mycket dumt idag så jag tänkte att det var lika bra.
Ja, och trycka tvåla till mig in i det sista. Det kan vara så. Vi kan väl säga, det finns något fotbollsromantiskt i detta mörka, mörka avsnitt ändå. Och det är ju att Tottenham kommer ju på söndag nu att ställas mot Manchester City i Carabao Cup. Finalen. Den som kommer leda Tottenham då är Ryan Mason, som många säkert kommer ihåg från hans spelarkarriär i Tottenham bland annat och även i Hull. 29 år gammal, fick ju avsluta sin karriär efter att han skallat ihop med Gary Cahill och fick en fraktur på skallbenet, och på grund av riskerna med att spela vidare så valde han att avsluta sin karriär. Han var inte gammal då. Han kan vara 27 kanske, 26. Och Tottenham är ju hans, alltså det är hans moderklubb. Och han ska nu få leda dem i en cupfinal när de kan ta sin första titel sen eldkvarn brann. Det finns ju romantik kvar i fotbollsvärlden, även om det sakta håller på att dö.
Det vore faktiskt kul. Det kan jag unna Spurs.
Ja, nej, City behöver den här Carabao Cup-titeln. Det känns som att det blir tufft. Nu när kvadruppen är körd så vi behöver den. Fake-trippen, here we come. Är det någon annan som har något att säga? Annars vill jag avsluta här nu. Jag är trött på att prata fotboll.
Nej, jag är klar, känner jag. Så är
det. Therese, någonting med? Några avslutande ord?
Nej.
Nej, dra åt helvete Florentino Perez, önskar vi i Kick and Rush. Hej då!
Hi.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.